Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Landskrona Boys har 5 poäng upp till kvalplats med 2 matcher kvar att spela. Är det möjligt? Teoretiskt? Definitivt. Praktiskt? Det ska vi nog prata lite grann om här i Landskrona Boys-podden. Och vi är Erik Persson, Sebastian Rönnström och Mattias Hjelm. Vad har de 2 avslutande matcherna egentligen för betydelse för Boys? Jag vet vad jag tycker, men vad tycker ni?
Det jag tycker, jag tror ju att det är kört. Det lär ju inte bli någon allsvensk kvalplats för Boys. Jag tror de gör rätt i att verkligen tänka på prestationer som de alltid tjatar om. Men att det inte blir något läckage som mot Österhemma och så. Ändå avsluta säsongen på ett hyfsat positivt sätt. Men även tänka lite proaktivt. Kanske ge en rookie som Kamil Jebara några minuter. Kanske Allen Smajic, tänka lite så. Och även kopplat till utgående kontrakt. Så hade jag väl tagit mig an de matcherna på ett ungefär. Men det är klart, det står ju 3 poäng på spel. Och det är väl ändå av värde att hamna så högt upp i tabellen som möjligt. Även om man inte skulle bli 3.
Men du står för detta, du säger det du säger nu alltså. Även i näst sista matchen när det fortfarande inte kört. Alltså hemma mot Vasalund på lördag.
Jag kommer stå för det även då på Lucia när Landskrona Boys går in i det allsvenska kvalet. Så kommer jag stå för detta, jag sa nu. Nej, men jag tror inte det händer. Det vore ju en jäkla bonus.
Nej, man kan väl säga så här att chanserna minskar ju såklart för att det ska hända om Boys inte ställer upp med bästa laget. Så vidare
det är klart de ska ställa upp med bästa laget.
Nej, var inte det så du sa, va?
Nej, jag har inte snackat om bästa och sämre lag. Alltså. Nej, men alltså, är ni med? Och jag menar, om man har en spelare med utgående kontrakt på en position och så har man kanske framtidsnamn som Allen Smajic eller Kamil Jebara, så kanske de ska få några minuter till.
Vi återkommer till det här. Jag har sett vilka namn ni skrivit upp här på utgående kontrakt. Så om du säger att om en spelare har utgående kontrakt så är det ju typ en hel startelva. Nej, inte startelva, men en hel elva som har utgående kontrakt.
Nej, det är 12 spelare.
Ja, 12. 12 spelaren brukar vara publiken. Men vi återkommer till det. Sebbe, vad är din åsikt? Hur ska Boys ta sig an de här matcherna?
Men jag lutar väl lite åt samma som Erik, att det är viktigt att ta de här matcherna till att kanske börja bygga det lilla man kan inför nästa säsong. Det finns ju exempel som vi kommer återkomma till på hur man redan har börjat med det tänket. Så länge chansen teoretiskt sett finns, så är det klart att man ska gå för att vinna matcherna, men att,
ja, det är alltså, men bara att, så ingen missförstår mig här nu ute i vida världen. Det är klart man ska gå för att vinna matcherna. Jag vill bara så for the record.
Där är ni helt överens.
Där är vi också helt överens. Nej, men
det är lite så, udda spaning. Man ska gå för att vinna matcherna.
Ja, nu är det snillen som snackar alltså.
Ja, nej, men att ändå, jag har ju i bakhuvudet att kanske ge vissa spelare chansen som kan löna sig på sikt här. Man vet ju, eller alltså många unga spelare som det kan betyda mycket för att få minuter i Superettan, även om det kan vara i betydelselösa matcher, så är det ändå viktigt för framtiden att få känna på den här nivån.
Ja, kanske testa Jakob Blixt som vänsterback, inte bara i U21-match utan även på Superettan-nivå om det ges läge till det. Han har sett väldigt bra ut där i U21-laget. Det kan också vara en sån ett proaktivt alternativ som vi kanske kommer få se.
Tror ni att jag håller med er?
Nej, Det gör absolut du ju inte. Såklart inte.
Nej, det gör jag faktiskt verkligen inte. Jag tycker det är tveklöst så att till den här matchen så ska man ta den absolut starkaste startelvan man bara kan hitta. Man ska städa av Vasalund, man ska ta en trepoängare. Ja, det är vi överens om att man ska göra. Men man ska göra det med, precis som att det vore omgång 15 mot HIF. För chansen finns fortfarande kvar att nå allsvenskt kval. Och så länge den gör det ska man inte diskutera nästa säsong eller diskutera om att ge framtidsluften, speltid. All in på den här matchen. Okej, om det är kört till sista matchen, då kan man tänka annorlunda, kan man tänka som ni gör. Men jag tycker det är faktiskt ganska korkat att resonera som ni gör.
Tack Hjelm, tack.
Nej, men det är klart att kanske matchen mot Vasalund och matchen borta mot AFC Eskilstuna skiljer sig lite i kanske hur boys tänker och går in.
Ja, det är ju hemmaplan också, och man vill säkert bli seriens bästa hemmalag när säsongen är slut också. Och man vill skicka ner Vasalund till ettan, vilket man ju faktiskt kan göra på lördag. Så det finns ju, alltså, man säger ju inte att det finns morötter. Det säger man ju inte. Det finns en morot, det finns flera.
Men bara kort där så att jag förstår det. Man vill skicka ner Vasalund.
Ja, det vill man väl. Om man möter ett lag som kan åka ur så vill man väl vara den som skickar ner det där laget.
Det kanske är så. Det kanske är så.
Det måste ju vara en morot.
Jag vet inte, jag kanske inte är lika sadistiskt lagd, men...
Korkad och...
Det är grova påhopp nu, känner
du. Ja, det är tur vi har högt i tak här.
Ja, nej, men jag menar inte så illa som det kanske låter. Men jag tänker att det kanske inte är det som är boys fokus, att ha det som en morot att skicka ner ett lag, utan snarare...
Nej, jag tror inte de skriver upp det på taktik.
Nej, bra, tack. Nej.
Men det kan ju vara, det är en liten trigger, tror jag.
Mm. Nej, men jag tycker inte att man ska fundera kring detta med hur man ska formera på annat sätt än man hade gjort mitt i säsongen när man kanske, eller början av säsongen när man ledde, utan gå all in, fullt ös. Vad är det bästa som bara finns tills att det är helt tvärkört? Och jag tycker inte att det är helt tvärkört.
Nej, du har ju matematiken med dig. Så att...
Ja, matematiken har jag med mig. Det är klart att det låter mycket med 5 poäng på 2 omgångar och det andra lag också där som ska jaga i kapp HIF. Men om HIF skulle få stryk mot Örgryte, det större under har skett alltså.
Absolut.
Då är det ju väldigt kymigt för boys om man har kanske ställt upp med ett lag för att ge framtiden speltid och så har man inte lyckats avfärda Vasalund. Den känslan skulle inte vara så god.
Men mitt resonemang bygger väl lite på hur det har sett ut de senaste veckorna också. Det har varit ett tröttkört boys som inte har varit sig likt riktigt. Alltså Öster hemma exempelvis, det är ju största förlusten sen Billy Magnusson och Max Möller tog över tillsammans med någon match i ettan. Så att det var väldigt ovanligt att se, och har man då det med sig att det är många spelare som är slitna och känner att det har varit en lång säsong, då alltså det är klart man ska ställa ut med bästa laget, men det bästa kanske kan vara att ta någon framtidsman eller någon som inte har spelat så mycket då. Det är lite så, hade boys sett hur bra ut som helst här nu de senaste veckorna och den senaste månaden och hade haft de här 5 poängen, så tror jag ändå man hade stått här med någon liten annan känsla att men det finns ett litet halmstrå. Men jag har med mig lite hur det har sett ut på sistone, och det är väl lite det jag bygger mitt resonemang på också.
Det är klart att är det så att framtiden är i bättre form och har större chans att vinna, så är det bästa laget, och då är vi helt överens. Sen finns det ju också en parameter som säger att det har varit ett landslagsuppehåll här nu och ett uppehåll i superettan. Man kanske har hämtat tillbaka de där krafterna, och det lag som då inte har varit så starkt på slutet var ju ändå starkt i inledningen, så att kapacitet finns ju uppenbarligen.
Absolut, med Oscar Petersson exempelvis som vi har skrivit om tidigare, att han har spelat med smärtor ett tag och nu klev han ur någon U21-match och så. Man kan inte pressa en sån spelare lika hårt i det här läget som om det hade varit en finalmatch, så att säga. Så tror jag man tänker i vissa fall.
Sen tror jag inte man ska kanske underskatta den slutgiltiga tabellplaceringen heller. Det är ju ändå en viss skillnad på att komma 4 till exempel och komma 7. 7, då är man ett mittenlag i slutändan. fyra, då är man ju ett topplag. Alltså den känslan man får med sig av att komma fyra jämfört med sjua tror jag ändå betyder någonting. Det har ju lite med ranking till Svenska Cupen och så här också, om jag inte har helt
ja, och fel några, för mig. Några tusenlappar hit och dit också ekonomiskt. Precis. Tror jag.
Mm. Ja. Mm. Femma, sjua. Jag vet inte. Jag tror det är ganska ovidkommande. Men ja, ja.
Akropolis blev väl femma förra året som nykomling. Det gick ju käpprätt åt
nästan. Kanske skönare att komma sjua inför förväntningarna till nästa säsong.
Ingen press alls.
Vi kanske ska ta fram era superettan tips förresten.
Nej, det behöver vi inte göra faktiskt.
Inte än.
Nej.
Vi väntar till efter säsongen.
Ja.
Nu verkligen
vi kan ju konstatera att vi två var nog många bland flera. Eller två bland många som inte satte rätt på alla lag den här säsongen.
Men
vi tippade Boys högre än den samlade mediakåren.
Men att Norrby skulle ligga högt, det visste man ju. Att Vasalund skulle ligga lågt, det visste man ju också, eller?
Ja, det visste man.
Ja. Ja. Bra, vi går vidare. Du, Erik, har sett U21 nyligen när Boys... ja, det blev ju förlust mot Elfsborg, men vad såg du?
Ja, jag såg kvartsfinalen mot Degerfors veckan innan från vår tv-sändning. Och sen så var jag på plats och såg Elfsborgs matcherna här. Och Boys har ju ställt upp med starka lag i båda matcherna. U19-lagets skyttekung Osama Katab var den enda junioren som startade nu mot Elfsborg. Han fick 90 minuter. I övrigt så var det A-lagsspelare, det var några A-lagsspelare som kom in från bänken och så. Där Boys gjorde en jättebra första halvlek och Pasi Prudence, som inte alls har haft en lätt säsong, var väldigt bra på mittfältet. Filip Olsson var bra också. Filip Ottosson såg väldigt intressant ut i nummer 6-rollen, alltså i Somar Almadjets sittande mittfältsroll. Och Jakob Blixt fick sin andra match i rad som vänsterback. Men det fanns lite... Lite intressant.
Och gjorde det bra vad jag förstår utifrån det tidigare resonemang om att kanske låta honom få fortsätta spela där mot Vasalund.
Ja, men han har ju egenskaper som passar in där. Han har ju mestadels spelat mittfältare, kan spela ytterforward också, gjorde en match som falsk nia. Har väl inte riktigt hittat sin roll än. Det känns som att vänsterbacksplatsen att den passar honom på sikt också, att han kanske alternerar mellan att vara åtta och vänsterback. Och det är också kopplat till lite utgående kontrakt i Hampus Farm, Jonathan Asp och Dennis Olofsson. Tre ytterbackar, alla med utgående kontrakt. Det kanske behövs en konkurrent till Alexander Tkach på vänsterbacken. Jakob Blixt skulle kunna vara en sån spelare.
Vad är förresten en falsk nia?
Ja, du gillar väl Barcelona och spansk fotboll. Spanien spelar med det i EM 2012 exempelvis.
Vilket betyder...
Ja, men typ en mittfältare längst fram som droppar ner, så att det är ingen centertank där framme ungefär. Så kan man väl säga, Sebbe?
Ja, det stämmer. Bra, Cesc bara... Fabregas som
exakt
spelar i den rollen för Spanien.
I fall om det är någon mer än jag som inte riktigt har koll på alla termer. Men då har vi rätt ut det också. Men en okej match ändå av Boys, även om det blev förlust då. I alla fall en första halvlek som lovade mer.
Ja, så gjorde de tog in några juniorer i andra halvlek och det blev märkbart, så vilket det ofta blir i U21-matcher. Jakob Ondrejka, före Boysson, gjorde 1+1, ett mål, en assist och var hemma igen, och det är ju en drömvärvning för Boys någon gång i framtiden. Han är väldigt ung fortfarande och har framtiden för sig. Startat 5 matcher av de 25 han har spelat i Allsvenskan för Elfsborg i år, så att det har inte blivit jättemycket speltid sett till minuter. Men, och jag har väl svårt att se att han skulle hamna i Boys nu i det här läget i Superettan. Det är väldigt svårt att se, men det är ju absolut en drömvärvning. Det var ganska kul att se honom på Landskrona IP igen. Jonathan Asp klev av, han kom in i halvtid, klev av sen i 65, klev av med känningar i en vad. Jag har messat lite med honom och då gav han väl ganska lugnande besked att han skulle bli vidare undersökt, men det bör inte vara något allvarligt. Så där hade vi väl den rapporten.
Vet vi något mer förresten kring spelare inför lördagens näst sista match i Superettan? Hur det ser ut? Om det är fler som är skadade definitivt och borta?
Förra veckan så ställde de väl in någon träning för att det var 7-8 pass sjuka, krassliga. Linus R. Olsson spelar bara en halvtimme U21. Han hade varit krasslig exempelvis. Jag tror Viktor Ekblom tillhörde den skaran också och flera till då. Sen har vi ju Zuma Al-Majed, Dennis Olofsson, Erik Persson skadade. Melker Heijer kommer inte spela mer i år. Filip Andersson avstängd. Du har skrivit om det, Seb. Du...
Ja, när jag pratade med Billy Magnusson i måndags tror jag det var, så sa han att de har ju inte överklagat det här, den här utvisningen som man fick mot Örgryte, och förväntar sig inte heller att det kommer att bli någonting av det, utan då är det naturligt när man får ett direkt rött kort att det blir två matchers avstängning. Så han, i Bill Magnussons tänk, så kommer inte Filip Andersson att spela mer den här säsongen.
Du nämnde lite grann där i förbefarten, Erik, som kan vara värt att säga någon mening till kring. Erik Persson, är han out från den här matchen som kommer också, tror du? För du har träffat honom och du har en text på gång med honom.
Ja.
Som vi kanske inte ska avslöja för mycket av. Men just
nej, det blir ingen högläsning.
Nej,
det
får man faktiskt gå ut, det får ni gå in och läsa på hd.se när det kommer här framåt i dagarna. Men vet du någonting där om han är borta från den här matchen? Det kanske vi ändå kan avslöja om du har det.
Ja, hans säsong är...
Den är över?
Är över. Det handlar väl mycket om att inte pressa sig själv på ett onödigt sätt. Det kommer nog liksom falla en del bitar på plats när man läser det.
Ja.
Vi har ju pratat om det här mysteriet under säsongens gång, varför han inte kommer tillbaka. Det handlar ju bara om en bristning i baksidan av ett lår som brukar ta en månad ungefär, lite drygt. Det har tagit 8 månader. Men det kommer lite förklaringar i texten, så att, och Billy Magnusson har också pratat i det här ämnet i en annan text. Det kommer komma ut i dagarna, någon gång innan matchen på lördag är planen. Men han kommer inte spela.
Nej,
han landar på 4 superettan inhopp i år.
Ja, mycket jobbig säsong för Erik Persson. Men du nämnde också Melker Heijer. Heijer eller Heijer?
Ja, just det, den frågan har jag frågat
du har det.
Honom om. Säger man Heijer eller Heijer? Och som jag gissade på också, så var det dialektalt. Han sa att han hade några släktingar i Göteborg som sa Heijer och många andra säger Heijer. Så att man får väl välja lite själv. Det är ungefär som om man säger hej eller hej.
Så i Skåne är det mer rimligt att säga hejer?
Ja, kanske det. Jag är ju skåning. Men jag har sagt hejer hela tiden. Så att det kan vara fel på mig då. Men Melker Heijer gav tillåtelse att säga lite hur man vill.
Vi kan kolla med en annan skåning, Sebbe. Hur han säger. Hejer eller hejer?
Ja, det är hejer som gäller för mig.
Det var något mitt emellan.
Hejer.
Hajer.
Alltså som vattendjuret haj, hajer.
Hajer. För du gillar ju att säga haj. Haj, haj.
Ja, precis.
Sebbe sa precis när vi gick in här att han kan inte uttala ordet hej. Vilket var den första svensk jag har hört säga det.
Ja, det är svårt att säga det på ett rimligt sätt faktiskt.
På ett rimligt sätt.
Det är nog mig det är fel på. Men, eller,
ja, det är det
uppenbarligen.
Nog,
men så är det faktiskt.
Men då föredrar du hajer.
Hajer.
Ja. Vi får väl se då, men nu vet ni det. Så att blandar vi hajer och hajer så är båda rätt.
Och jag,
men min fråga var ju, är han borta? Det var det som jag tänkte komma till.
Ja, det har ju Sebbe skrivit om också. Att han har börjat bygga upp sig inför resten av säsongen. Hans röda kort mot Örgryte renderade ju en avstängning. Och det var ju helt rätt. Det var ett rött kort. Så jag ringde upp Melker Heijer och frågade hur den här uppbyggnadsfasen inför 2022 ser ut. Och han svarade så här.
Jag har ju kört på, jag gjorde ju comeback mot Trelleborg och så innan dess så testade jag lite och så sen så testade jag att spela på Coxib. Det är en antiinflammatorisk piller som då jag har tagit nu i 3-4 veckor. Sen var tanken att jag skulle vara borta från de här pillerna i en vecka. Ha ett litet uppehåll där. Och sen då eventuellt börja igen. Men nu blev jag ju avstängd mot Örgryte. Och så slutade jag ta det då mot Örgryte. Och skulle träna på måndagen. Och fick väl gå av på måndagen tror jag. För det började kännas igen i ljumsken. Okay. Och under hela den här rehabtiden så har jag liksom varit hos Mårtensson 3-4 dagar i veckan. Och, så jag har redan
Thomas,
börjat.
Thomas Mårtensson har sjukgymnasten.
Exakt, exakt. Mm. Så jag har redan varit där och liksom påbörjat den här. Jag har redan blivit mycket starkare i bål och liksom sätesmusklerna och ja, allt runt omkring ljumskarna och knä och lite så här. Så den resan har redan börjat. Men så sa vi att antingen så fortsätter jag äta de här pillerna och pusha för att kunna vara med i U21 eller så påbörjar jag liksom, eller jag fortsätter liksom min rehab och försöker komma så bra i så bra form som möjligt inför nästa säsong.
Mm. Är det just liksom bålstyrkan, det är liksom fokus nummer ett, är det något annat du liksom behöver göra rent fysiskt under vintern här?
Ja, det är bara att bygga på mig lite. Det är ju bål, ljumskmusklerna hänger ju ihop med bål, med magmusklerna som sitter längst ner mot blygdbenet. Och sen så sitter ljumskmusklerna ihop med muskler som sitter inne i rumpan också. På tre olika fästen på vardera sida. Så det är liksom alltså övningar för att jobba med de musklerna samt musklerna runt omkring. Liksom. Så det är mycket i dragmaskin liksom med ljumske, att man får benet vänster och höger liksom. Och mycket bollträning.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sen vill jag också träna mer explosivitet så jag blir lite snabbare och sen också kondition så jag orkar springa längre liksom. Så det är främst det.
Det är en del att göra helt enkelt.
Ja, en del att göra.
Men,
ja, men jag är en bit på vägen faktiskt.
Melker Hajer är ju tveklöst en av de byggstenarna som BoIS kommer att ha i framtidens lag, om man kan uttrycka det så, redan kring 2022. Han har ju haft en mycket lovande utveckling under den här säsongen. Så Melker Hajer och ja, hur ser truppbygget ut i övrigt? Framtidsbygget?
Ja, det är, om man stannar kvar lite snabbt där vid Hajer så tycker jag att BoIS gör helt rätt i det här att börja bygga, för det är ju en potentiell försäljning i Melker Hajer i framtiden. Han har ju spännande kvaliteter som jag är säker på att många klubbar följer och uppskattar. Så där gör ju BoIS rätt i att lägga krutet på att stärka upp honom och se till att han kan ta ytterligare kliv nästa säsong. För det är ganska mycket som är oklart får man ju säga om BoIS bygger in för nästa säsong. Många spelare med utgående kontrakt, 12 stycken alltså. Och flera spelare också som är på samma position här. Så det är ju några brickor i spelet som behöver, ja, man behöver hitta lösningar på till kommande säsong.
Det är ju verkligen intressant i alla lagdelar. Amor Kadura, målvakten, har utgående kontrakt. Frågan är hur BoIS gör där. 3 ytterbackar har vi nämnt. Sen är det 4 centrala mittfältare. Emil Jönsson, Pasi Prudence, Måns Ekvall, Soma Almadjed. Och så har BoIS några utgående kontrakt på forwardsidan också. I Robin Hofsen, Niklas Nilsen och Kevin Jensen. Luka Petrovic har gjort sitt i BoIS. Även om det inte är officiellt kommunicerat så förstår ju alla det. Så att, det är verkligen i alla möjliga hörn av den här truppen som det finns lite luckor att fylla.
Vi kan väl nämna vad de faktiskt heter, de där ytterbackarna också. Dennis Olofsson, Jonathan Asp och Hampus Färm. Men vet ni någonting om hur BoIS, Bill Magnusson, Max Möller resonerar här? Vilka som de jobbar hårdast på att behålla av alla dessa 12 spelare?
Nej, alltså det är ju lite intressant. Tidigare, förra åren, har ju säsongen ofta slutat i början av november. Ofta har liksom kontrakten gått ut kanske sista november då, vissa sista december. Nu är det en del kontrakt som går ut sista november. Det är 3 dagar efter sista matchen. Och det är ju ganska svårt att säga till en spelare att vi har bestämt oss för att inte behålla dig. Men du måste ge allt nu i de sista matcherna. Det är ju en liten svår avvägning här. Så vad jag har hört så har de inte gett, de kan ha gett någon spelare något framtidsbesked. Men inte Pasi Prudens exempelvis som man ju definitivt stoppar in i facket. Där jag tror att han kommer inte stanna. Han har inte fått något besked än. Exempelvis. Så att, de har en del att göra. Det blir nu några intensiva dagar och många, många samtal där den veckan efter sista omgången.
Men vänta nu. Bara så att du får klargöra en annan sak för mig som är allmänt trög. Så. Du sa nu att vissa kontrakt går ut 3 dagar efter sista matchen.
Sista november. Sista matchen är 27
november. Men vad händer om BoIS skulle gå till ett kval?
Då får man förnya dem. Det hände ju exempelvis med Ljungskile, där Andreas Morbäck spelade förra året. De mötte Degerfors i sista omgången en liten bit in i december. Då var det ett gäng spelare som inte var med i den matchen för att deras kontrakt hade gått ut. Vissa valde att förlänga det, andra gjorde det inte. Så det, ja. Sen vet jag inte exakt hur det ser ut i BoIS-land, vilka som har liksom året ut och vilka som har november ut. Men om jag förstått det hela rätt så är det vissa som har november ut och vissa har december.
Men det kanske är en läropeng för framtida kontrakt att skriva på helår och inte efter november, med tanke på att fotbollssäsongerna blir allt längre.
Ja,
att
men det, blir ju också, det är ju också en pandemikonsekvens. Det är ju därför säsongerna har blivit förskjutna. Framflyttade så att säga. Men absolut, framöver så kan det ju bli så. Men det är en ekonomisk fråga också.
Sen tror jag inte det är världens grej att förlänga det i 2 veckor om det skulle behövas. Jag tror det
handlar ju om försäkringar och sådana bitar också.
Det är nog ganska enkelt gjort. Om man hamnar i den situationen så löser det nog sig vad det lider.
Men det löste sig inte i alla fall förra året, så det är en intressant situation om det nu mot förmodan skulle ske.
Definitivt. Sen är det väl också så, om det skulle ske, att ganska många av spelarna, förmodligen varenda en, skulle vara rätt sugna på ett allsvenskt kval.
Det hade varit intressant att tacka nej till det.
I fjär skulle de gå ihop och säga att vi vill nog ha lite högre lön här om vi ska ställa upp. Då blir det lite halvjobbigt för BoIS. Men vi är inte där än. Först ska vi gå till ett kval för att det överhuvudtaget ska bli en fråga som är aktuell. Men vad tror ni då? Vad tror ni själva, även om ni inte vet? Vilka tycker ni att BoIS borde lägga det mesta akutet på av de här namnen? Eller det kanske ni inte har någon syn kring?
Ja, så om man tänker de här 3 ytterbackarna, så alla de 3 kommer ju inte att stanna. Kanske en av dem skulle jag tro. Vem det då blir, då får man resonera liksom utifrån vad man vill ha. Man får tänka ålder och så vidare. Jonathan Asp är ju en av de mest rutinerade spelarna i truppen. En av de mest meriterade spelarna i truppen. Hampus Farm har ju framtiden för sig på ett annat sätt. Dennis Olofsson har ju inte varit särskilt het den här säsongen och är väl någon slags i ett mellanläge där, sett till ålder och så vidare. Så det finns ju uppsidor och nedsidor med alla 3. Hampus Farm är en som fortfarande försöker hitta sig själv i den nya rollen som han har fått, men där finns ju intressanta kvaliteter som man kan bygga på sikt. Men jag tror inte att alla tre alla tre kommer inte bli kvar, så enkelt är det.
Vi pratade väl om detta för typ en månad sedan.
Det känns som
där
att
vi lyfte fram Hampus Farm som en ganska tydlig kandidat, som liksom kanske att han ska stå först i kön där. Sen pratade vi också om att det hänger mycket på vad som händer här under hösten. Och nu lär Dennis Olofsson inte spela mer i år. Och Jonathan Aspia nu krånglar vardagen lite igen. Och Johan Rapp har ju spelat mycket högerback. Så att det är ju inte givet att Hampus Farm får spela bara för att Dennis Olofsson är borta, för att Jonathan Asp kanske är det. Och kollar man på deras speltid under säsongen så har Asp fått 18 matcher och Olofsson också 18 tror jag, och Farm 13. Så det är ganska jämnt. Jag står väl fast vid att Farm är intressant. Det finns utvecklingspotential där. Sen är jag säker på att Boys hade förväntat sig ännu lite mer. Han har ändå fått några chanser och inte alltid tagit dem, men det finns intressanta attribut. Alltså det gör det. Han måste, lite som Jakob Ondrejka sa efter U21-matchen, han måste bli smartare. Det har vi sagt i denna podden många gånger. Det är lite speluppfattning och sådana grejer. Och en lite vassare inläggsfot. Sen så finns det jättemycket i honom som skulle kunna passa i den rollen.
Du har helt rätt i att vi har ju gått igenom den här listan tidigare för inte allt för länge sedan. Så vi ska inte göra en repris på det. Men det är mer utifrån om det har hänt någonting den senaste månaden som gör att Boys kanske flyttat fram positionerna mot någon, eller att ni har sett någon spelare som att nu har jag stärkt mig min uppfattning, eller nu har jag ändrat mig, det här, man borde nog gå på det här spåret, om det finns något sånt.
Det är ju snarare så att det känns som att det är några spår som har svalnat. Emil Jönssons spåret känns ju hett där ett tag när han kom från ingenstans, eller rättare sagt från IFK Malmö, fick starta matcher, så ganska bra ut. Sen har det blivit mest speltid i IFK Malmö på sistone. Passi Prudence har inte fått speltid på över 2 månader. Monsi Ekvall har varit åsidosatt ännu fler gånger, och Niklas Nilsson har inte varit med i alla trupper, och så den här skadan på Dennis Olofsson, och Jonathan Asp lite in och ut, Hampus Farm lite in och ut, Kadora tappade sin plats, tog tillbaka den, Robin Hoffs, vad har man honom? Och sen Kevin Jensen och Zoom Almadjed som vi har pratat om så länge. Vi får inte fastna där kanske, men de är ju någonstans i en egen kategori eftersom de jagas av liksom större klubbar. Sådär. Så att, jag vet inte. Det känns som många spår har svalnat.
Men ett spår som kanske har hettats upp är en spelare från Stockholm.
Ja.
Ousmane Diawara.
Ja, men precis. Vi har ju skrivit lite om honom tidigare och pratat om honom också.
Duktig målskytt, va?
22 mål på 25 matcher.
Det skulle jag karaktärisera, en ganska duktig målskytt.
Ja, i ett topplag i Division 2. Gustav Lindgren har också gjort 22 på 25. De provspelar i en U21-match för en tid sedan. Och det kom ju ut en tweet häromdagen där det stod att Ousmane Diawara är klar för Boys. Det var ett nyskapat Twitterkonto, det var bara en tweet i den och det var inte många följare. Och, ja, man får ju ta det med en nypa salt. Jag har kollat upp lite här och det ska inte vara något kontrakt signerat, men Boys är alltjämt intresserade av både Ousmane Diawara och Gustav Lindgren. Sen är det inte deras säsong helt slut heller. Och så. Men det ska, enligt det jag har hört i alla fall, så ska det inte vara något signerat. Carl Berg har väl fortfarande chansen på division 1, eller på ettan. De är tvåa i sin tabell där. Så att, ja, då har vi kanske rätt ut det. Men de är fortfarande av intresse. Och det är också då kopplat till forward-situationen. Robin Hofsen, Niklas Nilsen, Kevin Jensen. Det är ingen slump, som vi har sagt tidigare, att Boys kollar just efter forwards.
Nej, och sett till den digra listan på övriga positioner så är det ju garanterat så att det är en del oskrivna och onämnda namn som finns med i leken hos Billy Magnusson och Max Möller, som vi inte vet vilka de är, men säkert i ungefär samma kategori fast på andra positioner från någon klubb, några klubbar runt om i Sverige. Det ska man ju inte bli förvånad över om det dyker upp här inom inte allt för lång tid.
Nej, så är det ju. Med tanke på alla utgående kontrakt så lär väl Boris behöva förstärka i ja, alla lagdelar. Och det ska ju bli intressant att se vilken väg man väljer att gå där. Nu när man har visat sig kompetenta nog att hänga på i toppen i Superettan så lär väl målsättningen höjas inför nästa säsong. Sen om det är att de ska gå upp i Allsvenskan eller om det är att att man ska i alla fall vara mer än att hålla sig kvar i Superettan, det vet jag inte, men det ska ju bli intressant att se hur man tar sig an det. Fortsätter man hålla fast vid sin strategi till 100%, det här med att plocka spelare från lägre divisioner, förvandla dem till guldkorn, eller tar man och kanske plockar från något snäpp högre upp på hyllan. Det blir intressant att se. Känslan är väl att det åtminstone kommer komma något snöjförvarv som inte är född i Skåne i alla fall. Det är väl där kan man väl börja, och sen så får man väl se vilken väg man väljer. Det är väl möjligt att det blir någon slags mix, kanske någon spelare från lägre division och någon man kanske plockar från ja, Superettan eller någon allsvensk, ja, något sånt.
Du tänker ungefär att göra om en ny Andreas Murbeck, alltså den typen av värvningar.
Ja, Murbeck är ju en sån lite mer, om man tänker, han kom ju från ett lag som spelade i Superettan förra säsongen, så fler kanske den kategorin som behövs för att man ska kunna ta ytterligare kliv uppåt. De har ju haft stor framgång med att plocka från lägre nivå, men ibland kanske det behövs lite mer meriterat också för att tar man fem spelare från lägre nivå så ska man ju vara nöjd om två av dem blir riktigt lyckade. Så det blir en intressant balansgång där.
Och man testar ju det redan inför säsongen som du är inne på, Hjelm, Andreas Murbeck och Erik Persson som togs från Allsvenskan. Och dessförinnan så lånar man ju faktiskt in William Kvist som faktiskt hade ett allsvenskt kontrakt ett tag med Varberg. Så att jag tror också, jag är inne på Sebbes sport, jag tror att man får flytta gränserna lite. Det kommer inte bara vara skåningar i Boys trupp nästa år. Det har jag svårt att se. Jag tror det var väldigt viktigt att ha det just i år. Man pratar ju liksom, eller ja, det fanns intresse för Aydin Selkovic som nu har gjort succé i Örgryte. Man värvade Erik Persson. Det är lätt att peka på liksom nu att det blev helt knasigt. Men jag tror ändå det fanns ett signalvärde att ha en säsong med enbart skåningar och kunna köra all in på hela den grejen med tanke på vad Boys har varit tidigare de senaste åren. Men nu så kan man vidga vägarna lite.
Man kan släppa bromsen, Skånebromsen, och sätta på Sverigegasen och kanske världsgasen, och det sägs ju att mångfald är bra.
Ja, och kolla på andra sidan Öresund. Jag tror inte man börjar hämta spelare i Kanada som man gjorde för några år sedan. Men kanske på andra sidan Öresund och norrut i vårt
avlånga land. Å andra sidan, ett annat lag, en annan nykomling som gått väldigt bra, Värnamo, som går upp i Allsvenskan, har ju nya zeeländare i truppen. Så större under har skett än att hämta någon från Kanada eller långt bort i stan.
Ja, fast Värnamo har ju... Ja, Värnamo och Boys har ju jobbat lika på vissa sätt men olika på många sätt. Det har ju varit en hel del nationaliteter i Värnamo. Där jag tror inte Boys kommer att gå så långt, om jag känner dem rätt.
Nej, och en stor värvning som måste in, stor så tillvida att den behöver bli lyckad. Sen om det är ett större namn från högre nivå eller lägre nivå, inte lika stort namn, men där träffbilden blir väldigt väl, det är ju att ersätta Somar Al-Majed om han nu inte blir kvar eftersom han har haft en sån pass viktig roll.
Ja, det blir det ju tveklöst. Man har ju inte hittat den ersättaren i truppen. Det är intressant att se Filip Ottosson som har fått lite chanser här. Om han kanske kan vara aktuell för att kunna ta den platsen. Man har ju Melker Höjer och Filip Olsson som båda känns som startspelare också. Så det är ju inte helt alltså omöjligt att man söker den ersättarna i truppen. Men
Otto som blev värvad till Västerås för några år sedan som defensiv mittfält, ska vi med oss också.
Men han ville väl inte spela där egentligen?
Det vet jag, han har gillat den offensiva rollen.
Ja, det är snarare så man ska uttrycka, att han gillar mer den rollen än en defensiv roll.
Ja, men han kanske tycker den här sittande mittfältsrollen i BoIS är perfekt för att de spelar på ett annat sätt.
Där får du uppgift att kolla av. Du måste ringa till Filip Ottosson och kolla detta.
Okej, okay, ja, vi får se vad vi kan
göra. Jag vill läsa om Filip Ottosson, hur han ser på om han skulle kunna tänka sig att vara en efterträdare till Somar Al-Madjed, om Somar Al-Madjed inte blir kvar. Hur ser han på det när han har haft en lyckad säsong i en mer offensiv roll i BoIS, när han inte trider så bra i den defensiva rollen i Västerås?
Han kallas ju Pirlo. Pirlo kunde ju
Vem var det? Nej, skojar bara.
Kunde ju gå både som 8 och 6.
Och Somar Al-Madjed, det var ju alltså det är ju i år som han har haft den här rollen som sexa på ett annat sätt tidigare, och han har ju varit mer framskjuten, man har ju utvecklat sina defensiva kvaliteter och gjort det väldigt bra i nummer sex rollen så det är möjligt att man kan hitta en liknande utveckling för Filip Ottosson där. Men de lär ju behöva ha in en mittfältare i alla fall oavsett sen, vilken nivå det blir på den mittfältaren återstår att se.
Men du tror Sebbe, att Filip Ottosson / Melker Hajer / Filip Olsson, någon av de tre skulle eventuellt kunna fylla Al-Madjeds plats?
Det är så du menar väl? Eller menar du alltså, Olsson och Hajer?
Nej, inte Olsson och Hajer, utan Filip Ottosson är ju den av de tre som skulle kunna ta och spela i den rollen. Sen om det är så man vill ersätta Somar Al-Madjed, det är ju en annan femma. Men
du menar att de tre ska ju starta?
De tre skulle kunna vara startmittfält liksom. Okay. Och då är det ju Ottosson som får vara mer defensiv av dem. Sen så vill BoIS säkerligen ha in en högkvalitativ mittfältare, och då blir det ju en konkurrenssituation mellan de
fyra. Ja, det måste ju vara mer konkurrens än så. Passy Prudence, Emil Jönsson, Måns Ekvall, den typen av spelare, om de nu inte stannar, fyller ju också en funktion, så man måste ju bredda också och spetsa.
Även om vi inte var helt överens i början om hur man skulle resonera kring de avslutande matcherna, så kanske vi kan vara mer överens om att BoIS nu får räkna med högre förväntningar på sig utifrån till nästa säsong, och när de då ska sätta ihop nästa säsongstrupp. Och vi kanske också då, dit jag vill komma, har högre förväntningar på BoIS. Att ribban är högre upp nu.
Du blickar alltså redan mot 2022, Hjelm. Fast att de här matcherna är så oerhört viktiga. Det är intressant.
Det gäller att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Eller säger man? Ja, nej, men har ni någonting mer som ni vill tillägga till veckans avsnitt av Landskrona BoIS-podden? Och samtidigt som jag säger det så skakar båda profilerna.
Profilerna? Vad hände nu? Ja, men vi har ett möte om 12 minuter och man vill ju inte få löneavdrag eller hamna i böteskassan. Vi har inte någon bötesystem här.
Nej, men börjar inte mötet klockan 3?
Ja, vi har bråttom i alla fall.
Ja. Nåväl, det är torsdag eftermiddag. Ni har lyssnat på Landskrona BoIS-podden. Ni har hört Melker Hajer och vi har pratat om truppbygget och de sista två matcherna. Om det nu är de sista två matcherna, det kan ju faktiskt fortfarande vänta ett kval runt hörnet. Och då får vi prata mer om det vid det tillfället. Men nu är vi faktiskt färdiga för den här veckan. Och vi tackar er för er uppmärksamhet och säger hej då!
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.